Nära 6 miljoner judar mördades i nazisternas förintelseläger under andra världskriget. Ett folkmord grymmare än något annat som världen tidigare skådat. I Danmark lovade tyskarna till en början att inte röra judarna. Men allt för att undvika strejker och uppror. Men så en dag ändrade de sig och jakten på judarna var i full gång. Här berättar några av de judar som var med om de här dramatiska dagarna i början av oktober 1943.
Två gånger danskarna har ridit mig. Första gång i december 1938 och andra gång oktober 1943.
I Israel minns man räddningen av de danska judarna med stor tacksamhet. På flera ställen, som här på den danska platsen i Jerusalem, har man ställt upp minnesmärken som markerar händelsen. Från den ena dagen till den andra blev tusentals helt vanliga danskar inblandade i det illegala arbetet med att gömma sina judiska landsmän och ordna med den vidare flykten.
För 10 år sedan kom jag vid ett tillfälle i förbindelse med Gilbert Larsen och fick hans båt hernede. Och det gick sådan till att jag hade hört att båten existerade. Och tog upp till Gilbert Larsen i Gilde Lager och sa till honom, och det var alltså lige för föråret för redningen, så sa jag till honom, jag hör att du har en båt ute i din have, der har varit med till transport av danska jöder och andra folk. Och så sa han, ja, kom och se båten, och den såg jag så, och så sa jag till honom, Gilbert, den hör hjemme et andet sted. Hvis jag nu tillbyder dig, och det har jag mandat till, at den kan blive opstillet på en meget ærefuld plads i Jerusalem, i min institution Yad Vashem. Hvad siger du så? Så siger han, det er i orden, men jeg er en gammel mand, han var 80, og jeg kan ikke sejle den ned selv. Så siger jeg, men jeg har skaffet befordring, den skal nok komme ned. Så siger han, jeg kan da male den. Så siger jeg, det skal du bare gå om. Så maler han den, og den kommer ned. Og den står den på en meget, meget speciel plads, lige før mindehallen i Yad Vashem.
Båten symboliserar en ljuspunkt i ett av världshistoriens mörkaste kapitel. Bland de många som räddades av danskarna i oktober 43 var en del flyktingar från Tyskland. För dem hade mardrömmen börjat redan 10 år tidigare. Nürnberg 1934. Hitler har övertagit makten i Tyskland och gjort antisemitismen till en del av den officiella politiken.
Wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Bakom Hitler stod inte bara hans partikamrater. Stora delar av den tyska befolkningen hade gripits av begeistring. Efter svåra år med inflation och stor arbetslöshet var folket berett att låta sig ledas. I boken Mein Kampf som Hitler skrev 1923 avslöjade han sitt sjukliga hat mot judarna. Målet att utrota den judiska rasen var klart och tydligt formulerat och Hitlers maktövertagande skapade naturligtvis oro i judiska kretsar. Känslan av att vara främmande och oönskad i sitt eget land framstår klart i Paul Arons minnesbilder om de tidiga barndomsåren i 30-talets Tyskland.
Som barn kan jag huska att vi en gang skulle op på et kontor, min mor og jeg. Og det var noget med, at min mor skulle have en eller anden tilladelse, en flyttet tilladelse eller et eller andet. Og så, da hun så skulle hilse, da hun gik, så sagde jo min mor, som det var påbudt i Tyskland dengang, Heil Hitler, i stedet for at sige goddag eller farvel. Og så husker jeg, at jeg sagde, mor, det må vi jo slet ikke sige, for vi er jo jøder.
Hitler har været helt Deutschland, sig Deutschland, Hitler helt. Hitler, sig! Sig!
En del tyska judar försökte fly medan det gick, men de flesta intalade sig att det nog inte skulle hända dem något i ett modernt och upplyst land som Tyskland. Men Tyskland styrde direkt mot Hitlers uttalade mål. På mindre än 3 år gjordes över 500 000 människor rättslösa. Och den judefientliga propaganda som mötte befolkningen överallt fick efterhand många att betrakta judarna som skadedjur som infekterade samhället.
Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten. Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter.
Under kristallnatten i november 1938 slog nazisterna till. Judiska affärer ödelades och 25 000 judar arresterades. Den natten skulle bli en vändpunkt i den 14-årige Hans Kaufmanns liv.
Vi bodde i en villa i stans ytterkant. Och där kom de då vid 4-5 tiden på natten och bröt sig in. Och jagade upp oss i den översta våningen. Vi hörde hur de så slog sönder porslin, och vi hade en stor flygel, och detta ljud, om man tänker sig att man öppnar locket på en flygel och tar en slägga och slår på strängarna. Det finns ingen musikkomposition som innehåller detta ljud av en flygel, för ingen har väl med berått mod förstört den. Det ljudet sitter också kvar alltså.
Efter kristallnatten gick situationens allvar upp för judarna och utvandringen växte till en massflykt. För de flesta blev det en förtvivlad resa från land till land. Den israeliska historikern Leni Yachil har ägnat sig åt att belysa Danmarks roll och de händelser som föregick räddningsaktionen i oktober 43.
We have to know that at that time, at the end of the 30s, many Germans, Jews from Germany tried to get out and to find a way to one of the neighboring countries. But not all the neighboring countries were so very eager to receive them. In that respect, Denmark and the Danish government was not different from other countries.
Den danska regeringen ville inte riskera det goda förhållandet till Tyskland för de tyska judarnas skull. Myndigheterna ansåg att tyska judar inte kunde betraktas som flyktingar och därför inte kunde få asyl i Danmark. En liten grupp danska kvinnor utövade stora påtryckningar på politikerna för att skaffa inresetillstånd för judiska barn. En av initiativtagarna var fru Melanie Oppenheim.
Min mor tog initiativet til at få nogle flygtningebørn til Danmark. Altså, de måtte ikke være over 13 eller 14 år, tror jeg. Sådan var det. Og det var og sammen med, det var sammen med Danske Kvinders Nationalråd og Kvindernes Liga for Fred og Frihed. De gik hele hjertet ind for det der. Der var store indsamlinger gennem alle de store danske aviser, både i København og i provinsen. Og der blev samlet ind til disse børn. Desværre var at få tilladelserne. Man var bange for, at der skulle blive hængende på disse her børn, og der skulle stilles garantier. Det var meget svært, ikke? Der var arbejdsløshed i Danmark, og grænserne var lukket, ikke sandt? Jeg ved ikke. Man skubbede problemerne fra sig. Jeg skulle da være reddet i tusindvis af mennesker. 10.000 vis af mennesker, men det var som hele Europa, man ville ikke have. Man ville ikke importere besværlighederne.
Den 1 september 1939 gick Tyskland till angrepp mot Polen och andra världskriget hade börjat. Den tyska krigsmaskinen rullade segerrikt genom Europa och land efter land ockuperades. Medan världens ögon var riktade mot kriget som rasade i Europa fortsatte Hitlers brutala förföljelser av judar i Tyskland och de ockuperade länderna. Tusentals människor trängdes ihop i getton och läger medan nazisterna funderade över hur man skulle lösa judeproblemet. Hans Kaufmann var bland de judiska barn som tack vare fru Oppenheims initiativ hann ut ur Tyskland innan det var för sent.
Det var liksom i sista momentet, sista ögonblicket kan man säga. Kriget hade redan pågått en månad. Och det var officiellt kvinnornas internationella liga för fred och frihet i Danmark som ordnade då att 250 judiska barn fick komma till Danmark. Och där vår avsikt var ju att en gång så, eller så snart som möjligt kunna komma till Israel.
Den 9 april 1940 kom kriget till Danmark. De tyska trupperna mötte inte mycket motstånd. Efter bara några timmar valde kungen och regeringen att ge upp inför den tyska övermakten. Man såg ingen orsak att offra människoliv på en kamp som på förhand ansågs hopplös. Danmark kapitulerade och kung Christian den 10 uppmanade i radio befolkningen att acceptera situationen i god ordning.
Under disse for vårt fædreland så alvorlige forhold opfordrer jeg alle i byer på land til at bevare en fuldt ud korrekt og værdig optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste følger. Gud bevarer dem alle. Gud bevarer Danmark.
Medan Danmark kapitulerade valde Norge att ta upp striden. Tyskarna svarade med ett massivt anfall och tusentals civila måste fly från bombregnet. Engelsmännen försökte komma till hjälp men blev tvungna att dra tillbaka sina trupper för att försvara Frankrike. Efter 4 veckors häftiga strider var Sydnorge ockuperat. Efter Norges kapitulation kom den unge norrmannen Wilhelm Lind till Köpenhamn för att utbilda sig på polyteknisk läranstalt. Danskarnas fredliga samexistens med den tyska ockupationsmakten stod i stark kontrast till det som Wilhelm Lind just hade upplevt i Norge. Upptänd som han var av stridsglöd och motståndsvilja kom han snabbt samman med en grupp likasinnade ungdomar och kastade sig ut i olika illegala aktiviteter.
Vi drev med efterretning, vi drev med illegala aviser och vi drev med en del sabotage, men det var inte riktigt fres, syns vi, i danskene. Och allra värst syns vi då med den regeringen som fortsatte som om ingenting skulle vara hänt, och livet gick sin vante gang, och Danmark, Hitlers kanonär i full, fortsatte sitt vanliga liv, hade jag när sagt, och det likte vi så avgjort icke.
För den danska regeringen gällde det att till varje pris undvika konflikter med ockupationsmakten. Så länge den lagstiftande och den utövande makten låg i danska händer hade man möjlighet att skydda medborgarna och då också judarna mot övergrepp från tyskarnas sida. Tysklands befullmäktigade von Rente Fink var emot införandet av judelag i Danmark och han lyckades ett flertal gånger övertyga Berlin om att judeförföljelser i Danmark skulle skada tyska intressen. I gengäld begärde han att myndigheterna skulle slå ner på varje ansats till strejker och sabotage. I juni 1941 fick polisen order att arrestera de danska kommunisterna som internerades i Horserödlägret på Nordsjälland.
Vi kunde inte stole på dansk politi. Vi måste vara lika försiktiga för dem som vi var för tyskarna. Vi kunde inte vara trygga för den danska befolkningen, även om vi nog var klara över att den absolut största delen var helt grej. Men det var väldigt många av dem som, även om de hade riktig sympati, så likte inte gott att ha sabotörer i närheten och veta om att de hållit till en slik en. Så det att gå i däckning, det var inte lätt.
Bland medlemmarna av den spirande motståndsrörelsen växte frustrationen. I november 1941 kallades den danske utrikesministern Scavenius till Berlin för att diskutera Danmarks eventuella deltagande i striderna på östfronten. Också judefrågan togs upp, men Scavenius hävdade att i Danmark existerade ingen judefråga. Särskilt ungdomen var missnöjd med regeringens samarbetspolitik och vid hemkomsten från Berlin mötte Scavenius av demonstrationer. I Berlin var man bekymrad över utvecklingen och ansåg att tiden var inne att ändra kurs. Så tyskarna begärde att Scavenius skulle insättas som statsminister. Vidare utnämndes von Hanneken till ny general för de tyska trupperna. Och Tysklands befullmäktigade von Rente Fink kallades hem och ersattes av en tidigare advokat och SS-officer, doktor Werner Best. När Best anlände till Danmark den 5 november 1942 hade han redan gjort sig bemärkt bland de ledande nazisterna. Det kom därför som en överraskning för de flesta att Best valde att fortsätta von Rente Finks smidiga politik också i judefrågan.
Liksom sina föregångare hade Best insett att en aktion mot judarna i Danmark inte kunde genomföras utan att förstöra det goda förhållandet till den danska regeringen. Genom en fredlig ockupation av Danmark säkrade Tyskland först och främst värdefulla förråd av lantbruksvaror. Den danska exporten kunde redan från 1941 täcka en tolftedel av Tredje rikets förbrukning av kött, fläsk och smör. Samarbetspolitiken innebar en rad fördelar för bägge parter. Därför var man både på dansk och tysk sida inställd på att ingå kompromisser. I början av 1943 höll krigslyckan på allvar på att vända. Man hade efterhand sett flera exempel på att den tyska krigsmaskinen inte var oövervinnelig. Många tolkade tyskarnas nederlag vid Stalingrad som ett tecken på att ett sammanbrott var nära förestående. Denna uppmuntran fick fler och fler danskar att göra motstånd mot ockupationsmakten. Våren och sommaren 1943 välde en våg av sabotageaktioner och strejker in över landet, och i slutet av augusti kallades Werner Best till Berlin för att diskutera den tillspetsade situationen. Han återvände med ett ultimatum till den danska regeringen. Det skulle införas förbud mot strejker och sammankomster, presscensur och dödsstraff för sabotage. Medan tyskarna paraderade på rådhusplatsen diskuterade regeringen de tyska kraven. Gränsen för vad man kunde ta på sitt samvete hade överskridits, och svaret till tyskarna blev ett klart nej.
Da blomstret virkelig sabotasje. Aktiviteten opp, og vi begynte å føle at vi kunne stole på folk. Det var heia, heia nå. Det var ikke, jo, det er godt med deg, men stikk i nærheten av meg, ikke sant? På det viset. Og så dukket jo også jødespørsmålet begynte å komme frem. Og det var snakk om det, men egentlig noe alarmsignaler og sånt, nå hadde vi jo ikke før unntagelsestilstand, noen virkelig reell frykt for at det skulle skje.
Införandet av militärt undantagstillstånd var ett nederlag för Werner Bests politiska linje. Omedelbart medförde det en försvagning av hans position i förhållande till von Hanneken, som alltså var överbefälhavare för de tyska trupperna i Danmark. Bland de danska judarna växte oron. Bests smidighet och regeringens samarbetsvilja hade trots allt förmått ge dem ett visst skydd. Men vad skulle hända nu när situationen hade ändrat sig så drastiskt? Då de judiska församlingsprotokollen med förteckning över samtliga medlemmar beslagtogs, tog departementschefen Nils Svenningsen kontakt med Best i det tyska högkvarteret. Best försäkrade Svenningsen att judefrågan i Danmark inte var aktuell, så det här lugnande beskedet lät Svenningsen gå vidare till C.B. Henrikes, den judiska församlingens ledare. Men sanningen var att Best strax innan själv hade gett anledning till att göra judefrågan högst aktuell. Den 8 september, strax efter klockan 12, tickade telegram in till det tyska utrikesministeriet i Berlin. Med anledning av den nya situationen, skrev Best, tillåter jag mig att meddela följande om judefrågan i Danmark. Ett konsekvent genomförande av den nya kursen medför enligt min åsikt att man nu också måste ta ställning till jude- och frimurarfrågan i Danmark. Chefen för det tyska nazistforskningsinstitutet i Hamburg, Dr. Ulrich Herbert, har försökt klarlägga Bests motiv.
Best hatte bis dahin die Aktion gegen die Juden, die ja von Seiten der Berliner Stellen mehrfach nachgefragt waren, insoweit abgelehnt, als er sagte, der negative Effekt einer Judenaktion zu einem früheren Zeitpunkt wäre größer als ihr in Anführungszeichen Nutzen. Der negative Effekt im Hinblick auf die militärische und die Sicherheitssituation, im Hinblick auf die wirtschaftlichen Lieferungen, aber auch etwa im Hinblick auf die außenpolitische Bedeutung Dänemarks. Nun aber, da der Ausnahmezustand noch andauerte, schien es best, ein geeigneter Zeitpunkt zu sein, wenn man denn überhaupt Aktionen gegen die ja doch relativ wenigen Juden im Vergleich zu anderen Ländern durchführen wollte, dann müsste man es jetzt tun.
Förslaget från Köpenhamn föll i god jord hos de nazistiska topparna i Berlin. Hitler hade länge förfäktat en mer hårdhänt kurs i Danmark och efter Bests råd började man strax förbereda aktionen. Det bestämdes att den skulle äga rum natten mellan den 1 och 2 oktober.
Ja, det kom med brett. Heldigvis så nåede nyheden ud takket være, det må jeg dog sige, takket være en tysker, en marineattaché, der hed Duckwitz, og han lod beskeden gå videre til folketingsmedlem Hans Hedtoft, den senere statsminister, og han bragte det videre til højesteretsordfører C.B. Henrikke, som var formand for det, der hed det mosaiske trosamfund. Og højesteretsordfører Henrikke sagde, det er løgn. Det er løgn. Og han var meget svær at få opvist om, at det var rigtigt, for han henholdt sig jo som den retsmand, han var til de løfter, der var afgivet af tyskerne til regeringen her og til Christian 10. Altså, og gentaget mange gange. Men altså, tyskernes løfter havde man jo aldrig, eller hvad skal jeg sige, nazisterne bør vi vel sige, løfter havde man aldrig brugt henholde sig til.
Under et møte med Best havde Duckwitz informerats om den forestående aktionen, og samme kväll lät han oplysningen gå videre til den socialdemokratiske politikern Hans Hedtoft, som han stod i nära forbindelse med. Omedelbart efter mötet med Hedtoft reste Duckwitz til Sverige for at förbereda en flyktväg för judarna. När Sveriges konung och regering blev klar över de danska judarnas situation gick man utan att tveka med på att ta emot alla som kunde ta sig över sundet.
The question of neutral Sweden is also very complicated for because the Swedes, the behavior of the Swedes also changed during the time. It's a time when it seemed that the Germans were victorious. They were ready to many compromises with the Germans, and they started to reduce them when. Actually, only in 43, that was a luck of the for the Danish Jews.
Under några få timmar måste tusentals människor gå under jorden. Ingenting var organiserat på förhand, men viljan att hjälpa var stor hos det danska folket. Judarna gömdes i lagerhus, på sjukhus och runt om i privathem, medan olika hjälpgrupper försökte organisera den vidare transporten. Paul Aron och hans familj tvangs nu återigen på flykt.
I efteråret 1943, jag gick där i 6:e klass, så fick vi plötsligt att veta att vi skulle flykte. I första omgång så måtte min stefar gå under jorden. I det man sa att kvinnor och barn inte skulle förföljas. Men allerede på dage efter, så fik vi at vide, at vi skulle flygte alle sammen. Og så anbragte min mor mig hos min skolekammerats forældre, altså overlægefamilien Blevad. Og de holdt mig så skjult en uges tid og sørgede for min flugt. De organiserede det sådan, at jeg blev fulgt af en ung læge og en sygeplejerske i toget til Gilleleje.
Jag bodde arbetade på Dyrhögård på Rösnäs. Och när vi fick det här beskedet genom en kamrat som kom resandes från Köpenhamn att vi måste ge oss iväg, att judarna skulle deporteras från Danmark, så var vi samlade på ett ställe för att fira det judiska nyåret som just inträffade då. Då var vi fyra ungdomar som bestämde att vi ska hålla ihop och vi ska tillsammans ge oss upp till Nordsjälland
Längs de östra kusterna uppstod snart ett helt nätverk av flyktvägar till Sverige. Och Gilleleje på nordkusten av Själland blev snabbt en av de centrala utskeppningsorterna. Detta lilla fredliga fiskeläge och dess befolkning skulle under de första dagarna i oktober 43 komma att spela en viktig roll för hundratals flyktingar på deras väg mot friheten i Sverige. Avståndet till Sverige var inte större än att man i klart väder tydligt kunde se över till den svenska kusten. Den 1 oktober begav sig Wilhelm Lind till Gilleleje för att göra upp med några fiskare om båtlägenhet för en grupp judar från Köpenhamn.
Då vi var samman först där så snackade vi om att det väl, visst vi ser att det kommer maximum 50 judar till Gilleleje var dag. Vad gör vi i så fall? Det var ett absolut maximumtal. Jo, så hade vi då fått så mycket kontakter att vi med säkerhet kunde se att dessa här kunde vi klara jämbort. Och vi hade fått så mycket kontakter med fiskeskippare och eira fiskebåtar och så vidare att vi att det också skulle gå, så många som hade sagt ja att vi rent med att det ville gå.
Dagarna efter den 2 oktober strömmade hundratals flyktingar norrut och man måste sätta in extra tåg på banan mellan Hillerød och Gilleleje. Passagerare som skulle vidare till Sverige fick besked om att kliva av på Pårup station några kilometer söder om staden för att inte väcka för mycket uppmärksamhet i Gilleleje. Men när desperata människor fortsatte att strömma till i hundratal blev situationen allt mer kaotisk.
Vi gav oss då vet jag vid 10-11 tiden till fots iväg från Pårup station till Gilleleje med en ledsagare, och på vägen möttes vi av en annan person, en ung människa som kom från Gilleleje och sa: jag måste berätta för er en sak, de håller på att skjuta i hamnen i Gilleleje, vill ni fortsätta eller vill ni gå tillbaks? Och vi bestämde oss för att fortsätta.
Det var jöder runt på alla loft och det var tätt packat, och så fick vi besked om att Gestapo var kommit, att de var i byn. Och den natten där hos slakter Olsen, den kommer jag aldrig till att glömma.
De flesta båda var seglade. Så den sista där skulle ut av havnen, han var uheldig och Gestapoerna kom körande från Helsingør. Och det han skulle ut av havnhullet så begynte det skyde på honom. Och så blev han nervös och maskinen gick i stå och den drev över på Østmålen. Och där blev de jöder taget och...
Efter razzian i hamnen var fiskarna i Gilleleje förståeligt nog ovilliga att ge sig ut. Men något måste göras för att få iväg de snart alldeles för många judarna till Sverige. Wilhelm Linds grupp kom överens om att man tidigt nästa morgon måste försöka skaffa ett stort fartyg med plats för så många som möjligt.
Så kom morgonen och upplevde, alltså så drar Schmidt ut tidigt på morgonen och säger att man är ute och snackar, och han hade en övertalelsesevne som inte var sann. Och han uppsökte så kapten Flyberg då. Och fick en avtal, han gav sig till slut, han grejde väl inte annat, det jag tror, och skulle gå med på och så lasta upp. Så han fick den avtalen och kom tillbaka till oss och fortalte lycklig att nå var allt i orden.
Skonerten Flybjer hade den 2 oktober löpt ut från Köpenhamn, men på grund av hårt väder tvingats söka skydd i Gilleleyes hamn.
Vi hade avtalt att, hvis jag husker rätt, så var det klockan 12.30, det tror jag husker, det tidspunktet det står väldigt starkt i husken min, skulle Flyberg segla. Allt var inne på det, och alla hade blivit varst på förgång att nu ville de få ett signal. Vi sa visst inte klockslätt för att inte någon skulle löpa runt och fortälla, men att nu måtte de bara hålla sig ro inte signalet kom, och så skulle jag säga att nu var allt klappet och klart.
Dörren flög upp, kom med här, ropade hon. Och vi rusade iväg, och då såg vi att från alla håll och kanter kom folk springandes överallt ifrån. Och människorna stod som spaljer på båda sidor om gatan och vi sprang ner till hamnen.
Folk kommer löpande ut av husen, de kommer ner från stickgatan, de kommer ner över järkatten, över järgarna, strömmer ner mot hamnen. Gamle som unge, syke och spreke friske, och alla aldersgrupper på flykt nedover, og så med denne blandingen av håp og redsel i ansiktet, som altså du så på hver eneste en, og som jo gjorde at, at du opplevde dette, og det sånn kan aldri gjengis.
Og plutselig så var der en stemme, der rapte helt desperat. Tyskerne kommer, tyskerne kommer. Og så begyndte folk at løbe. Glemte alt om, at de skulle gå ubemærket. Og jeg var jo lille og adræt. Jeg kunne løbe hurtigt. Så det var ikke længe, så var jeg foran i flokken. Men så var jeg jo ikke sammen med denne sygeplejerske, der skulle passe på mig. Så jeg tænkte, jamen jeg må hellere løbe tilbage til hende. Og hun humpede sådan lidt besværligt afsted, og pludselig så faldt hun og kunne slet ikke gå længere. Hun havde forstuppet den ene fod, måske. Men så kom heldigvis en fisker, og han havde en trillebør. Fik hende op på trillebøren, og så kørte vi hende ned imod havnen i trillebøren. Da var vi kommet halvt ud på molen, så blev hun helt desperat og råbte pludselig, mit tørklæde. Hun havde glemt tørklædet op på, det var faldet fra, hun havde tabt det op på vejen. Og så sagde hun til mig, jeg skulle løbe tilbage efter hendes tørklæde. Og så var jeg sådan lidt i tvivl om, skulle hun gøre det eller ej, fordi båden, kunne jeg jo godt høre, den var ved at lægge fra, det sagde dunk, 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 fra dens motor. Men så besluttede jeg mig til, at jeg er jo hurtig til at løbe, så jeg løb hurtigt tilbage, fandt også hendes tørklæde, og så kom jeg så tilbage med hende og gav hende tørklæde. Hun skulle have tørklæde på, og vi trimlede afsted med hende. Men et par meter fra kajen, så havde båden allerede lagt fra, og vandet mellem båden og os blev altså større og større.
Jag kände mig mycket lycklig. Jag har väldigt svårt fortfarande att åka båt. Det kan vara stora fina båtar. Vi kom direkt ner under däck, och förmodligen var det här väl någon sorts kabuss eller vad det nu var. I vilket fall som helst så vi stod ju packade som sillar. Men överfarten, det enda minnet jag har, att den var ganska guppig. Stormig, men för övrigt så vi hörde aldrig någonting utav det här Gestapo kom, och då var vi tydligen redan, och vi uppmärkte inte att man seglade ifrån andra människor. Vi var alltså då under däck och såg inte detta.
Allt detta här som sker i löpet av få minuter, och så seiler båten, och så står vi där fortsatt med en 30-40 flyktingar, och sen var det bara tillbaka till skjulen, ikke sant? Och så tillbaka, och så gick det kvarter, så låg Galileahavn fullständigt död, och så var det ett liv, själ och se, och alltså allt fungerade för så vidt vidare.
Efter dramat i hamnen fördes Paul Aron och de andra judarna som blivit kvar till Galileas kyrka, där de gömdes på kyrkvinden. Under tiden försökte Wilhelm Lind och hans grupp organisera en ny transport. De 186 judarna ombord på skonärten Flybia nådde alla välbehållna Sverige.
När det var överstått så kom där en kon från byn in och satte sig in vid verkstedet och sa, se här vad jag har fått, och så tog hon ned i lommen. Och så kom der penge frem, og der var en kone, der var kommet med båden der, og sagde, tag dem her, for der kommer nogen til sidst, som ingen penge har, og de skal også over. Og min gamle mester, han gik sat sig til at tælle penge, og det viste sig, at der var nogen af 50.000.
Alla pengar som efter Flybias avsegling cirkulerade mellan olika personer i staden samlades ihop hos Gilbert Lassen.
Jeg ved jo, der cirkulerede mange penge, og der skulle jo også bruges mange penge. Jeg husker en aften, jeg ved ikke, jeg havde været i Hundested, i en eller anden opgave. Så kom jeg hjem, også sent om aften, så siger min far, jeg vil have gæster, du bliver nødt til at sove over på kontoret i nat. Men du kan sove trygt og roligt, for der ligger 250.000 ind under sengen, og så en maskinpistol for en sikkerheds skyld. Så sover jeg godt, altså.
Man beslöt bilda en kommitté vars första uppgift blev att samla in pengar till transporterna och förhandla med fiskarna för att få över så många judar som möjligt. Gilbert Lassen var den enda av judekommitténs medlemmar som hade en direkt förbindelse till motståndsrörelsen i Köpenhamn. Därför var det naturligt att han övertog ledningen och därmed det praktiska ansvaret för transporterna. På kort tid etablerade man en effektiv flyktrutt och under de följande veckorna lyckades man föra hundratals judar i säkerhet i Sverige.
Gilbert Lassen hade en sommarförrättning ute på Smestrupstrand. Och samtidigt så var det var ju allerede massor av sommarhuset derude. Och de hade han uppsikt med i vintertiden när det ingen boede i dem. Och där det här var i oktober månad så stod det ju en del tomme sommarhuset derude som han hade nøgle till. Och det var ju alltid att gemme flyktingarna derude. Och så efterhånden som det var någon där. Da sejlede, så blev de ført ud med joller dernede fra kysten.
De lokalt stationerade Wehrmachtsoldaterna patrullerade regelbundet kuststräckan mellan Smittstrup och Gilleleje.
Där låg ju tysk militär i Gilleleje. Och de hade ju vakter ut längs strandvägen. Vi boede 5 kilometer från Gilleleje, vår svarende låg. Och der kom der mange tysker ind, fordi de havde fundet ud af, at de kunne samtidig redde sådan en pakke cigaretter ind hos den købmand der, den flinke købmand, ikke? Og det fik de også, så vidt vi havde det. Men så var der altså en, han var østriger, en tysk soldat. Og han var så ked af at være soldat, for han var ellers lærer i Østrig, og havde en kone og 2 små drenge. Og han viste os billeder af sin familie, og fortalte meget om det, og han ville meget gerne. Men min mand kom så tæt ind på ham, så han kunne samtidig sige sig, hvornår har I så, hvordan ligger jeres vagter herude af vejen, og hvordan ligger det på stranden? Og han fortalte, hvornår de gik, deres vagter lå på stranden, og det var lige det, min mand havde brug for. Ikke?
Men jeg kendte jo hele sommerhusområdet, som en ejendom, ikke? Og alle husene, både ved det hedder, hvor de lå det hele, ikke? Og det er folk, der boede i husene, de var ikke til en lys. Og de måtte ikke fyre i kakkelov. Så det var en kold affære. Mange gange, ikke? På den årstid. Og så var der et løsen, når der blev banket på døren om aftenen og om natten, ikke? Hvis vi kom og skulle hente dem. Så var der et løsen. Så det, hvis ikke det blev svaret rigtigt, så var det ikke lukket op. For det kunne være en uheldig person, der kom og bankede på, ikke?
Der var jo betjent Kirkskov i Gilleleje, som vi også stod i kontakt med, og som advarede os, når han vidste, at der var kørt patruljer ud, eller hvad, så snart han vidste, at der var et eller andet galt, så ringede han altså. Og jeg kunne også ringe op til ham og høre, om der var et eller andet, at vi skulle passe på.
Jeg ventede på stranden, så var det sidste overfart, som gik afsted. Jeg var den sidste, som kom op på båten, og så ind i det her lastrummet, var fuld med mennesker. De var så ængstlige. Men i alle fald, ja, jeg synes, at Gilbert Lassen organiserer noget, så bliver det 100%. I lastrummet har vi været omkring 3 timer, så kom kapitän, wie er på svensk territorial van. Så begyndte folk, der er et yndigt land, der står med brede bøger.
I Sverige blev de många flyktingarna mottagna med öppna armar. Vid ankomsten företog man en grundlig registrering och fotografering så att man senare kunde sammanföra familjer som blivit åtskilda under flykten. Därefter inkvarterades flyktingarna tillfälligt i förläggningar och läger där man skötte om dem på bästa sätt.
Mm.
Polisen hade under de första ockupationsåren tvingats uppträda lojalt mot regeringen och samarbetspolitiken. Men efter sammanbrottet i augusti 1943 var situationen en annan. Och när aktionen mot judarna kom valde många att aktivt gå in i motståndsrörelsen.
Som politimän hade man ju alltså, i min ställning hade jag kontakt med tyskarna när det var några problem. Och det gick mycket gott. Jag syns att det kunde vara mycket värre. Men selvfølgelig var vi ikke gode venner. Og snakkede ikke meget sammen udover, når der var en sag, som skulle efterforskes. Jeg er ikke i tvivl om, at de var klar over, at der foregik noget efter deres mening ulovligt, men det var uden våben, og det var forholdsvis fredeligt, så de reagerede sjældent.
Ja, jeg havde indtryk af dengang med jødetransporterne, at tyskerne vidste godt, hvad der foregik. Det tror jeg i virkeligheden, de ville godt vidste. De havde jo den patruljebåd, der lå og sejlede frem og tilbage. Den blev kaldt for Græsbige. Det var en stor tysk panserkrydser. Det her, det var en gammel plimsoller, der absolut ikke lignede Græsbige. Men den lå og sejlede frem og tilbage, men jeg havde ikke indtryk af, at den var særlig effektiv. Det gjorde noget særligt ved det. Men senere, der blev det skrabet. Der satte de hurtigt på det.
Trots tyskarnas skärpta övervakning fortsatte Gilbert Lassen och hans familj att hjälpa folk till Sverige. När strömmen av flyktingar hade sinat var det polismän, sabotörer och andra illegala som behövde komma över sundet. Efter att ha hjälpt hundratals flyktingar i säkerhet blev till sist familjen Lassen själv tvungen att gå under jorden och fly till Sverige.
You see, it is not very easy to speak about the case of the rescue of the Jews from Denmark because it has become a legend and something that has become a sort of a mystical event. It's difficult to see it as done really by normal people even in a not normal time.
Något tyder på att tyskarna i viss mån såg genom fingrarna med judetransporterna. Wehrmachts passivitet kombinerat med varningen som slapp ut till den judiska församlingen hade stor betydelse för räddningsaktionens förlopp. Under rättegången efter kriget hävdade Best att ordern om aktionen mot de danska judarna i verkligheten kom från Hitler och att hans telegram till Berlin var avsett som ett försök att förhindra aktionen. Med detta försvar fick Werner Best en mild dom. Den tyske forskaren Ulrich Herbert anser dock att han kan motbevisa detta påstående.
Wir sind nun in der glücklichen Lage, über ein Dokument zu verfügen, in dem Best in sehr unverfänglichem Zusammenhang darüber Auskunft gibt. 6 Wochen nach der Aktion erzählt er in einem privaten Gespräch seinem alten politischen Weggefährten, einem der führenden S-Leute Six, den er schon seit vielen Jahren kannte, ziemlich genau über die Entwicklung dieser Aktion, bestätigt dabei, warum er diese Aktion in Gang gesetzt habe, weil das ein günstiger Zeitpunkt war. Das ist bald sichtbar gewesen sei, dass die Juden gewarnt gewesen seien, dass es Gerüchte gegeben habe, dass er zu wenig Polizeikräfte gehabt habe und dass man deswegen zumindest dafür habe Sorge tragen müssen, dass die Juden das Land verlassen, wenn man denn sie schon nicht alle ergreifen und deportieren könnte. Diese Quelle ist doch von großer Bedeutung und zeigt, dass alle Gerüchte und alle Legenden, die sich an diese Aktion von West oder an seine Motive heften, als widerlegt angesehen werden können.
Genom att sätta igång aktionen mot de danska judarna hade Best garderat sig i förhållande till Berlin, men hans maktposition i Danmark var hotad. Både von Hanneken och chefen för Gestapo, Robert Milner, var emot aktionen. Troligen främst för att de förutsåg kraftiga protester från den danska befolkningen. Ett nytt upplösande av strejker och sabotage kunde hota livsmedelsleveranserna till den tyska armén. Utan samarbetsvilja från Wehrmacht och med en otillräcklig polisstyrka hade Best föga möjlighet att genomföra aktionen effektivt. Hans mål, att göra Danmark judefritt, skulle ju också vara uppnått om judarna fick möjlighet att fly till Sverige. Mot den bakgrunden ligger det nära till hans att tro att Best i sista ögonblicket beslöt att låta en varning läcka ut. Och att Duckwitz, när han lät varningen gå vidare, handlade helt i överensstämmelse med Bests önskemål.
Vill man Bests ideologiska position auf einen kurzen Nenner bringen, so muss man ihn in erster Linie als völkischen Antisemiten bezeichnen. Der Kern seiner Vorstellungen beruhte auf dieser Form des Antisemitismus. Darauf war im Grunde sein politisches Weltbild insgesamt aufgebaut.
Som chef för den tyska polisen i Frankrike hade Best verkställt deportationen av de franska judarna. Och dessförinnan hade han varit ansvarig för mord på judar och zigenare i Polen. Huvuddelen av Europas judar, sammanlagt 6 miljoner män, kvinnor och barn, omkom i nazisternas förintelseläger. Det är svårt att peka på en enskild avgörande orsak till att det lyckades att föra nästan alla danska judar i säkerhet i Sverige. Men det är viktigt att framhäva den stora roll som befolkningen spelade. Om det danska folket inte haft mod och vilja att hjälpa sina judiska landsmän skulle utan tvekan många fler fått dela samma öde som drabbade de knappt 500 danska judar som skickades till koncentrationslägret Theresienstadt i Tjeckoslovakien